Det är måndagen den 23 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss till en ny vecka här i podden med nya ämnen, nya gäster och förhoppningsvis nya lärdomar. Idag ska vi go local och ge oss på Stockholmspolitiken. Ett område som ju tyvärr inte alltid har så lätt att få genomslag i medierna. Det kan tyckas konstigt, men det är faktiskt så att huvudstadspolitiken är ibland lite underbevakad. Vi Stockholmstidningar tenderar ibland att i vår iver bevaka rikspolitiken missa vad som finns rakt framför näsan på oss, nämligen den lokala politiken i stadshuset. Men det ska vi försöka råda bot på idag. Vi ska nämligen prata Stockholmspolitik och jag ska säga direkt till er som bor utanför Stockholm och precis nu famlar efter avstängningsknappen. Häng med oss ett litet tag, för jag tror att det kan bli intressant även för er. Vi ska nämligen inte hänga upp oss på tv-ekar och guldbroar, utan ska fundera lite över också vad olika väljargrupper i olika delar av landet är ute efter. Så häng kvar och ge oss en chans. Med mig idag för att prata just Stockholmspolitik har jag Kristoffer Fjellner, tämligen ny som oppositionsborgarråd i Stadshuset. Varmt välkommen hit!
Tackar, tackar. Kul att vara här.
Det är kul att ha dig här. Kan jag börja med det jag sa inledningsvis, att Stockholmspolitiken ibland befinner sig lite i mediaskugga. Håller du med om den bilden?
Ja, det gör jag. Nu har jag i och för sig lärt mig att man ska sällan klaga på journalister och på media för att de inte bevakar allt viktigt vi gör. Jag har ju suttit i Europaparlamentet och det var väl ett av favoritsamtalsämnena bland Europaparlamentariker, att ingen i media förstod hur otroligt viktiga och angelägna saker vi jobbar med i Europaparlamentet. Mm. Och jag tänkte försöka inte ta med mig det hit. Men med det sagt då att man ska göra bättre istället för att gnälla mer på journalistiken, så tycker jag att det är rätt pinsamt att det är en så pass stor och viktig del av medborgarnas av politiken, eller som styr medborgarnas liv och vardag, bevakas så dåligt just i Stockholm. Mm.
Ja, du behöver inte skämmas nu, för det var jag som representant för media som sa det först.
Så att ja, och ska man...
Så jag köper det bilden.
Jo, men så är det. Och det är ju liksom, vad är det, 63 miljarder, 50 000 anställda. Och utav den politik som beslutas, så är ju faktiskt den politik som beslutas allra närmast medborgarna i kommunerna och regionerna den som påverkar dem allra, allra mest. Men ändå är det den som får minst uppmärksamhet. Och jag tycker Stockholm är lite särskilt drabbat utav det. Det finns ju få tidningar egentligen som har, förutom mitt i tidningarna, men som känner att de verkligen har ett väldigt tydligt lokalt uppdrag. Låt mig svära i kyrkan när man sitter här i Svenska Dagbladet, men jag tycker till exempel att det är rätt pinsamt att Svenska Dagbladet, trots att de får näst mest pressstöd i Sverige, på grund av att de är andra tidning i Stockholm, inte har en särskild Stockholmsredaktion. Det tycker jag är en motsättning som är rätt pinsam för Svenska Dagbladet.
Också kanske ibland skönt för en politiker att slippa den närgången bevakning.
Jag vet inte fåglarna, men jag tror det alltså. Den som inte vill vara bevakad, eller den som inte vill att någon ska berätta om vad man gör, då ska man inte vara politiker överhuvudtaget. Alltså, jag tänker på det, oavsett om man sitter i majoritet eller opposition, så själv att man engagerar sig politiskt är att man vill göra skillnad för medborgarna och göra samhället, och i det här fallet staden vi verkar och lever i, bättre. Och det faktum att det finns ett så litet intresse för det engagemanget och det arbetet, det tror jag egentligen trumfar alla risker för skandaler eller liksom all kritisk granskning.
Och då är du ändå kanske inte värst utsatt. Jag tänker dina kollegor i Region Stockholm då, som de har väl en dubbelt så stor kostnadsmassa som Stockholms kommun har. Alltså där pratar vi väl 120 miljarder. Investeringsplaner på hundratals miljarder. Inte heller så jättebevakat faktiskt. Det gäller kanske regioner generellt också.
Ja, nej. Jag tror att problemet är... Men det gäller ju på många plan, tycker jag. Att man kan klaga på att kommunpolitiken är underbevakad och under prioritet på många sätt, men detsamma gäller regionpolitiken, både på många olika plan, att intresset och engagemanget för allt viktigt som sker är för lågt i många delar av vårt samhälle. Mm.
Du, vi ska prata igenom lokala Stockholmsfrågor. Jag tänker börja med något väldigt aktuellt. De senaste veckorna har Stockholm drabbats av en serie grova våldsdåd i samband med olika konflikter i gäng- och kriminella miljöer. Du var ute i media alldeles nyss och sa att hela Stockholm borde klassas som ett utsatt område. Vad skulle det göra för nytta i sammanhanget?
Nej, men det är väl mest ett perspektiv. Alltså, antingen kan man läsa polisens definitioner av vad som är utsatta områden, och då kan man konstatera att de definitionerna gäller ju inte Stockholm i sin helhet, men det gäller ju inte ens de utsatta områdena i sin helhet heller. Utan framförallt så är det, var det för mig lite, jag ska inte säga en ögonöppnare, men jag tyckte att när polisen konstaterade i sin presskonferens att den kriminalitet som man kanske tidigare beskrev dominerade vissa platser nu slår ganska blint överallt. Det sprängs i Enskede, jag kommer ihåg när det sköts utanför Fältöversten där just jag råkar bo. Alltså det är inte så att våldet och kriminaliteten är ett problem och ett hot mot tillvaron i vissa stadsdelar, utan det är ett hot. Det är liksom att förstå att detta är ett hot och en överlevnad fråga för hela Stockholm och för alla stockholmare. Så väl det perspektivet jag framförallt ville lyfta med och påpeka att det är lite, det förleder lite att prata om utsatta områden i en situation där hela Stockholm är som ett utsatt område.
Så, överlevnadsfråga, det låter ju extremt allvarligt. Hur mycket tror du stockholmarna påverkas av de här våldsdåden?
Olika tror jag på olika sätt. Men jag tror att det påverkar människor i en känsla av en växande otrygghet. Och det påverkar olika människor olika mycket. Men jag tror att det finns väldigt många unga killar till exempel som är rädda när de går hem från skolan för att bli rånade eller misshandlade och bli bestulna på jackor och mobiltelefoner. Och det tror jag, om det var någonting som man var orolig för i vissa delar av Stockholm nu, så tror jag mig veta att det är en oro som finns nästan alla delar av Stockholm nu. Och det är väl det jag menar, och risken att någon kliver in och rånar i ett hem, eller sprängningar liksom, och skjutningar. Jag tror att den här otryggheten har brett ut sig till hela Stockholm, och därför påverkar alla i Stockholm.
Brottslighet var ju en av de stora frågorna när regeringen tillträdde och i samband med Tidöavtalet som då bestämde hur regeringen kommer arbeta. De åtgärderna som görs där mot brottslighet, kommer de att hjälpa situationen i Stockholm? Kommer vi om 4 år ha det bättre tack vare detta?
Ja, det står ju skrivet i skyarna, men min bestämda uppfattning är att nu är det läge att testa alla grejer som man kan komma på egentligen. Alltså det fanns ett uttryck som jag menar att Socialdemokraterna använde i valrörelsen. Det var inte de som inte det, men man ska vända på varje sten i kampen mot gängkriminaliteten. Och nu tycker jag att regeringen gör det, och det tycker jag i grund och botten är bra. Det vore förmätet av mig att sitta här och säga att så här, ja, och därmed är jag stensäker på att vi kommer leva, att problemen inte, vi kommer ha löst problem liksom i tillräckligt stor utsträckning om 4 år. Men jag har ingen annan bättre idé om hur man ska göra än att just se till att det blir fler poliser. Poliserna får de verktyg de behöver för att beivra brott. Och att det är just här och nu det allra bästa som kan göras.
Och dina kollegor i stadshuset, det vänsterstyret där, gör de tillräckligt för att stoppa kriminaliteten?
Det tycker jag inte. Och det är väl egentligen två...
Föga förvånande.
Ja, nej. Föga förvånande. Men det är egentligen på två plan. Det ena är just att jag tycker man i stadshuset ägnar allt för mycket tid och engagemang till att kritisera regeringen för det man gör. Att man just inte vill vända på varje sten. Man sa i valrörelsen att man vill vända på varje sten, men nu när de vänder på en sten, oavsett om det är visitationszoner eller anonyma vittnen eller lätta regler för övervakning, så liksom ägnas åt krypskytt och säga det vill vi inte ha. Och på något sätt kampanja och motarbeta det på olika sätt. Och det tycker jag är tråkigt. Jag noterar även att Karin Vangård som är finansborgarråd i Stockholm har inte ens träffat justitieministern i de här frågorna trots den här allvarliga situationen. Jag tycker att istället för att man motarbetar regeringens arbete borde man fundera på hur vi kan samarbeta med regeringen över partigränser, liksom över regiongränser eller vad ska man säga, politiska administrativa gränser för att komma åt problemen. Det är det ena. Det andra spåret som jag också faktiskt vill lyfta, som jag tycker är allvarligt, är ju det faktum att det här styret har bestämt sig för att montera ner mycket av det arbete som jag vet att den förra majoriteten, som vi gjorde när vi satt i majoritet under förra mandatperioden. Och det är ju till exempel det faktum att man har sagt upp 120 av 180 ordningsvakter. De här mobila trygghetsteamen som åker ut när det är stökigt på ett eller annat ställe, ska man gå ner från 27 till 6 stycken, och medvetligen har man liksom inte fått upp en enda eller ens sökt om några nya kameror, vilket borde vara en av de första åtgärderna man kanske skulle göra just nu. Så att jag tycker att tyvärr gör de, det de gör är tyvärr ofta fel snarare än att de inte gör någonting alls.
Mm. Hur kom det sig att du satt i Europaparlamentet mellan 2004 och 2019, och nu går du in i Stockholmspolitiken. Hur kommer det sig?
Det finns väl två huvudsakliga skäl till det. Det ena är att jag tycker att det här känns som en av de allra mest politiskt angelägna och svåra uppgifterna. Moderaterna gjorde ett riktigt dåligt val i förra valet i Stockholm. Både i kommunalvalet, i regionvalet och i riksdagsvalet. Det känns som att inte bara vi moderater, borgerligheten är vid bemärkelse och nästan alla borgerliga partier, eller alla borgerliga partier, gjorde ju ett dåligt val i Stockholm. Och ska Stockholm frodas och må bra, så tror inte jag att det gör det med socialdemokratiska, vänsterpartistiska eller miljöpartistiska idéer vid rodret. Och därför så är det en politiskt väldigt viktig och svår, vilket jag inte vi återkommer till, uppgift att på något sätt vända det. Att hitta receptet på vad är en modern, urban, hoppfull höger 2022? Hur ser den ut och hur kan den vinna Stockholms förtroende? Det är väl det ena skälet, alltså den politiska uppgiften och angelägenheten kring det. Det andra skälet är högst privat. Jag har för avsikt att leva och bo och verka i Stockholm. Jag har liksom ingen annan plan. Och är det så att man bryr sig om den plats och älskar den plats som Stockholm där man lever, så Då känns det ligger nära till hands att engagera sig också för att försöka göra skillnad och inte förvänta sig att någon annan gör jobbet.
Om du får välja några få skäl, säg tre som du tycker är de viktigaste för att det krävs ett maktskifte i Stockholm då, senast 2026 antar jag. Vilka skulle det vara? Du har lyft tryggheten, du kanske vill göra det ytterligare, men någonting annat?
Ja, det kan hitta tre skäl. Det finns ju, de har ju bara suttit i 100 dagar, ska man säga, det här styret. I stadshus, men jag tycker ändå rörelseriktningen är ganska tydlig. Och det första skälet egentligen, eller nej, säg så här, det skäl som går igen i allting, och nu ska jag försöka ge tre exempel då, men det skäl som sammanfattar alltihopa är frågan lite om vem är subjekt i politiken. Är det så att det är stockholmarna som ska anpassa sig till politiken, eller politiken som ska utformas utifrån stockholmarnas behov och livsval? Och jag tycker att det blir väldigt, väldigt tydligt just nu att det här styret på område efter område ser medborgarna som liksom politiska verktyg för att förverkliga deras vision om Stockholm, snarare än att de ska förverkliga medborgarnas vision om Stockholm. Och rent konkret, hur kan det tas uttryck? Ja, men låt oss börja med byggandet till exempel. Det första man gör är att man deklarerar att man ska bygga fler kommunala hyresrätter. Och fler hyresrätter är ingen fel på. Sen kan man fråga sig klokheten i att just bygga kommunala hyresrätter och behovet utav det, särskilt i denna tid när det är så dåligt. Det är dyrare än någonsin att bygga. Men inte nog med det, då säger man att de kommunala hyresrätterna ska med nödvändighet byggas just i Bromma, Enskede och Hässelby Villastad. Alltså de områden som fungerar allra bäst. Det är nästan som att man bygger för att skapa konflikt och motsättningar, snarare än att man funderar på vad kan vi bygga för att lösa problem och få mindre av konflikt. Jag hade ju snarare vänt på steken och tittat på vilka områden är det där vi har problem och där vi kanske istället då skulle bygga, istället för kommunala hyresrätter, bygga ägda boenden och stadsrådhus, ja, men i närheten av Järvafältet eller vad det nu kan vara för någonting. Så att perspektivet där är att man bygger för statistiken snarare än bygger för stockholmarna och stockholmarnas önskemål och behov.
Om det området fungerar väldigt väl, ta Enskede, då finns det väl en god idé att fler människor ska bo där också, och att de ska bygga just där kanske, om man tänker så.
Ja, absolut. Men det beror ju på också vad är det som gör att det fungerar väl och vad är det som gör att människor vill bo där och trivs där. En av de goda skälen tror jag att de här trädgårdsstäderna fungerar så väldigt bra och är väldigt uppskattade är ju att de dels präglas av just ägda boenden. Någonting som vi vet i alla undersökningar är någonting som medborgarna allra helst strävar efter i sin resa. Men sen det andra är att de faktiskt finns en hel del gröna fickor. Någonting som är svårt att hitta fler utav på de områdena. Och det är därför också ofta väcker just så mycket motstånd. Vi behöver bygga och vi behöver bygga mer i Stockholm. Men då kan man fråga sig om man ska bygga på de ställen där det blir som mest konflikt för att bygga. Jag tror ju till
exempel, anledningen till att det blir konflikt just i Enskede är väl att folk där är ganska resursstarka och vet hur man motarbetar den här typen av byggen, kan jag tänka mig.
Jo, men jag tror att det är, alltså, jag tror också det är delvis en förenkling utav saker. Alltså, jag tror att Motståndet mot att bygga igen grönytor kan ju vara stort på ställen där det finns väldigt få grönytor, för det är ganska tätbebyggt på olika sätt. Och är uppskattat. Men det är ett, alltså hur man bygger. Ett annat område som jag tycker är väldigt, väldigt tydligt på samma sätt är ju egentligen trafikpolitiken. De har gjort väldigt tydliga mål med att säga att vi ska minska trafiken med 30%, och även om bilarna går på el så ska de bort. Man säger nu till exempel att i City och i Gamla stan så ska man bara få köra elbilar 1 januari 2024, alltså om mindre än ett år, utan att ens fundera på vilka människor är det som faktiskt bor, jobbar och lever och verkar där. Och om det funkar för dem utifrån ett klimatperspektiv. Jag har jobbat jättemycket med miljö- och klimatfrågor i mina år. Så spelar det egentligen mindre roll om du säger att just den här geografiska ytan är den där vi ska införa striktare regler. På område efter område så är det liksom stockholmarna som ska anpassa sig till politikens uppfattning om hur trafiken ska se ut, snarare än att trafikpolitiken ska utformas efter stockholmarnas val och efterfrågan och livsval.
Okej, det var exempel nummer två.
Ja, och sen måste jag nog säga som ett tredje exempel som jag tycker är lite talande vet du vad, vi tog tryggheten, så låt mig ta ett annat. Jag var på väg att falla tillbaka till tryggheten, men det är bara för att den är liksom, det är ju kanske en av de största frihetsfrågorna i Stockholm just nu. Men om vi ändå ska ta någonting annat, så är det kanske återkommunaliseringen av saker och ting. Där man ser att på de här 100 dagarna så är det 5 äldreboenden som man har återkommunaliserat. Och då skulle man kunna tro och föreställa sig att man säger, ja, men vi väljer att göra det på de områden och på de boenden som vi har allra mest problem med, eller som med kvalitet, eller som inte uppskattas av de boende. Men då visar det sig att man har gjort på många områden precis tvärtom. Ett av de absolut mest uppskattade äldreboendena, till exempel på Östermalm, var ett av dem som man allra först bestämde sig för att återkommunalisera mot förvaltningens rekommendation, för att de sa att, ja, men vi kommer inte kunna göra det här bättre. Och det var en sån fantastisk motivering på den här nämndsammanträdet att jag hörde dem. De sa, ja, men vi vet att ni tycker att medborgarna bättre kan avgöra hur det här boendet, men vi vet att vi gör det bättre, var liksom motiveringen. Och det finns ett perspektiv där att på område efter område så pågår en massiv återkommunalisering som jag inte kan se görs med annat än ideologiska förtecken i Stockholm just nu. Och det är inte heller, tycker jag, ett medborgarperspektiv.
Tre exempel alltså. Bygg inte för mycket i villaområden, underlätta för biltrafiken och kommunalisera inte äldreboende på Östermalm. Det här låter som ganska moderat klassisk politik. Är det den här modern, urban högerpolitik för framtiden med framtidstro?
Nu är det ju så att nu var det ditt sätt att sammanfatta de här olika frågorna. Man kan ju sammanfatta på ett helt annat sätt, som jag egentligen tror är mycket närmare verkligheten. Att du väljer att försöka läsa in det i någon form av kontext utav hur skulle man välja att, ja, men som en socialdemokrat kanske skulle kunna välja att försöka sammanfatta saker och ting. Men det är ju inte så att jag har suttit och gjort detta utifrån någon form av övertygelse om vad som är ideologiskt eller politiskt. Men vi ställde oss frågan väldigt tydligt, och det gjorde vi direkt när vi kom in här och funderade på, hur mäter man framgång egentligen i en kommun? Vad är det som är liksom definierar om man lyckas med sitt uppdrag i en kommun? Och då konstaterar jag att det kanske enklaste och kanske mest tydliga sättet att visa det är ju frågan om människor väljer och vill sökas dit och jobba och leva och verka där. Och då kan vi tyvärr konstatera idag att det är fler som flyttar från Stockholm idag än vad det är som flyttar till Stockholm idag. Att vi har ju ett nettoflödet där liksom utflytt i Stockholm idag. Och då tittar vi närmare på och funderar på vilka är det då som flyttar från Stockholm. Och kunde snabbt konstatera att den enskilt största gruppen som står ut är barnfamiljer som lämnar Stockholm idag. Och då valde vi istället att ställa oss frågan, okej, men Moderaterna ska vinna förtroende, det är liksom ett av mina viktigaste uppdrag. Men det är ju egentligen sekundärt, det primära uppdraget är att Stockholm vinner medborgarna och vinner förtroende och blir en plats dit människor röstar med fötterna och röstar till och vill söka sig till. Och då framförallt fundera på, men hur gör man ett Stockholm för barnfamiljerna? Hur gör man ett Stockholm som ser till att de barnfamiljer som nu lämnar faktiskt kan tycka att det är viktigt och värt att stanna? Och då landar vi i frågor som att till exempel bygg mer av större lägenheter, bygg fler av stadsrådhus, se till att bevara grönområden. Och i kontrast med det skulle ju vara att bygga små kommunala hyresrätter i våra villastäder. Vi konstaterar att för många utav, för att barnfamiljer ska få livet att fungera i Stockholm, så kan bilen vara helt avgörande på ett eller annat sätt. Det ska inte vara bilar överallt hela tiden. Vi behöver fler bilfria gator, fler bilfria platser, fler bilfria torg. Men det måste vara möjligt att ta sig till alla platser i Stockholm för att du ska kunna köra den där växasängen du har köpt på Blocket hela vägen fram till porten. Så att utifrån, ja, många, även rörelsehindrade, det är inte bara barnfamiljer, men om man tittar på de grupper som nu lämnar Stockholm, så tror vi att man behöver ha möjlighet. Det ska inte vara fler bilar i Stockholm, men det ska vara möjligt att ta sig till alla platser i Stockholm, även med bil.
Men jag tänker så här, jag tillhör själv en person som med barn har lämnat Stockholm. Vilket jag egentligen inte tycker det är så konstigt att man under en tid av livet söker sig längre ut till där grönområdena är fler, där tomterna är större, där det finns småhus till salu. Och så får man så att säga betala med lite längre pendlingstider och så vidare. Att man får, ja, livet blir lite annorlunda. Man har inte en pub nere på hörnet där man kan gå och äta och sådär. Är det egentligen så konstigt att barnfamiljer ibland prioriterar andra saker under en period och kanske söker sig till grannkommunerna eller till och med kommuner utanför länet?
Nej, det är inte konstigt. Men det som jag tycker bör stämma till eftertanke, det är om den trenden ökar. Och det helt plötsligt är fler barnfamiljer, vilket det är nu, som lämnar Stockholm än tidigare. Vi har ju fyra barn och valt att stanna kvar i stan, har vi gjort. Två nära vänner till exempel med barn som har valt att bo i Gamla stan till exempel. Och det, är ju, det gör man ju på grund av att det finns livskvalitet och det finns värden i det. Och då kan man, tycker jag, man i politiken kan fundera på hur kan man på marginalen. För det finns många skäl som avgör, det är inte bara politiken som avgör huruvida man väljer att bo på en viss plats eller inte. Det vore förmätet av mig att tro att man ska styra på det sättet. Men om det är så att det är fler barnfamiljer nu än tidigare som uppenbarligen tycker att livskvaliteten inte är tillräckligt stor i Stockholm till exempel, så tycker jag att vi som politiker borde ställa oss frågan, gör vi någonting för att möta det eller inte? Och det låter lite så här töntigt förmätet, men det är, eller töntigt större hand kanske inte förmätet, men någonstans så tycker jag att en stad utan barn, det liksom är en döende stad. Jag tycker att det finns ett egenvärde att det bor människor, att det finns inga delar av den här stan där det inte bor människor, och att det till och med är så att det finns barn som bor och lever i alla delar av Stockholm. Jag tycker att det är ett egenvärde.
Vi ska gå igenom lite såna här konkreta politiska frågor som har varit aktuella i Stockholm de senaste åren och se hur du ställer dig till dem. Den första frågan rör då Bromma flygplats. Ska den finnas kvar?
Det tycker jag att den ska göra. Nu finns det ett kontrakt till 2038 tror jag det, som kontraktet löper. Och Pacta sunt servanda, det ska man väl respektera och ha det fram tills dess. Därefter står ju framtiden i min värld skriven i skyarna. Och det beror väl huvudsakligen på att vi vet inte riktigt hur flyget utvecklas efter det. Jag kan mycket väl utifrån min erfarenhet från Europaparlamentet och EU, där vi jobbat mycket med flyg och flygutsläpp och så vidare, så kan jag konstatera att ska flyget fortsätta efter 2040 och 2045, så måste flyget elektrifieras. Och då kan det plötsligt möjligt vara så att Bromma är en bättre flygplats än nästan någon annan för elektrifierat flyg. Är det inte så att vi ser den utvecklingen, men då kanske det är aktuellt att börja diskutera bostäder där.
Men du tänker man ska avvakta det beslutet lite och se vad som händer?
Nej, egentligen inte avvakta. Vi har ett avtal och det gäller, och då ska vi respektera det avtalet. Det är steg ett.
Jo, men efter 38.
Men efter 38 så får vi se. Men det handlar ju i grund och botten, nu ska vi inte komplicera oss med det, men det handlar i grund och botten om handel med utsläppsrätter. EU har ju ett system för handel med utsläppsrätter som omfattar flyget, och de utsläppsrätterna kommer vara slut 2045. Och vill man då flyga, så måste man se till att göra det på ett sätt som inte har betingat med utsläpp. Och just den typen av flyg som idag går från Bromma är ju den som allra först ligger i pipeline för att kunna elektrifieras. Det finns även en utveckling som kan kännas lite som science fiction här idag, men å andra sidan är mycket av det vi gör idag som kändes som science fiction för 15-20 år sedan, som kring drönare, där det också är så att Bromma kan vara aktuellt. Men det gör att jag tycker att det är återigen av det här styret förbaskat oansvarigt att dels börja nu, trots att det finns ett avtal, lägga tid, pengar och resurser på att projektera bostäder där, och att försöka svälta ut Bromma genom att försöka höja, vilket man inte kommer lyckas med, men höja hyran där så att man inte har råd att vara flygplatsen.
Okej, det var besked om Bromma. Vilka nya infrastrukturinvesteringar i form av nya vägar och spår och tunnelbanor skulle du vilja se i Stockholm?
Nu när du sa infrastrukturinvesteringar så börjar jag egentligen tänka på hela det som jag tycker är mest underrapporterat och underdiskuterat, och egentligen VA-frågorna.
Ja, så, men VA de är inte så.
Ja, men de, jag fattar det, de är inte kanske de mest sexiga, men dels så finns det en hel del saker som faktiskt händer och som den förra regeringen och styret i stadshuset och i regionen satt igång, som jag tycker är väldigt, väldigt bra och fortsätter. Och det måste vi fortsätta att hålla ögonen på och jobba med, inte minst när det gäller tunnelbanan. Utbyggnaden av tunnelbanan som jag tror är väldigt viktigt. Vi har en jättestor bostadskris. Och den bostadskrisen kan inte Stockholms stad lösa. Utom vi kan bebygga varenda grönyta. Det kommer ändå kosta 100 000 kvadrater inne i stan liksom. Och det vi kan göra, det är att se till att Stockholm växer även geografiskt. Och då behövs det bättre kollektivtrafik. Så det är ena. Men den som inte finns med, det som inte finns just nu och som jag efterfrågar och verkligen tycker är prioriterat, det är ju en östlig förbindelse på ett annat sätt. Jag tycker att den lovade faktiskt. Den fanns med av en av de sakerna den här regeringen lovade att göra. Den fanns ju med i trafikplanen långsiktigt, men den förra socialdemokratiska regeringen tog bort den östliga förbindelsen. Och den här regeringen bör, så som man har uttalat innan, återföra den. Mm. För Stockholm behöver en ringled.
För er som inte hänger med riktigt här ska jag berätta då att östlig förbindelse var det som kallades Österleden förr i tiden. Det är en motorvägstunnel mellan Ropsten och Sickla kan man säga i Nacka. Det var ju så att för några år sedan så försökte staten hitta en finansieringslösning för östlig förbindelse, och då ville man att Stockholm skulle vara med och medfinansiera den. Då ville dina partikamrater i stadshuset inte bidra med några pengar. Var det rätt?
Ja, jag tycker i grund och botten att det var rätt. På samma sätt egentligen som man gjorde med Förbifart Stockholm, den andra sidan utav samma ringled. Den är ju statligt finansierad och finansieras med trafikavgifter och statlig finansiering. Och det är för att statlig infrastruktur ska betalas utav staten. Och trafikavgifter, och det kan man göra även här. Börjar vi få en ordning där det är så att just i Stockholm så ska skattebetalarna i Stockholm vara de som betalar det, tycker jag blir tokig.
Å andra sidan så har ju då Stockholms stad varit medfinansiär exempelvis i tunnelbaneutbyggnaden du nämner nu. Även Norra länken när den byggdes så bidrog Stockholms stad, så att det har ju förekommit tidigare. Mm. Och pytsa in lite pengar hade man kunnat göra.
Men jag tycker det finns några skillnader i det där. Den ena skillnaden man har tagit på Norra länken, den är ju mycket mer än inom Stockholms stadsdomäner, medan de andra förbindelserna, både Förbifart Stockholm och östlig förbindelse, är ju liksom till gagn för, och kanske till största del till gagn för transportlösningar för människor som inte bor i Stockholm. Det lättar trafiksituationen i Stockholm, men det är framförallt en möjlighet att ta sig runt Stockholm, så vi slipper få så mycket bilar in i Stockholm. Det är den ena grejen. Men sen när det gäller både Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen som handlar om infrastruktur, så ska man komma till stora bidraget från Stockholms sida, eller några kommuners sida brukar sällan vara. Det är inte det ekonomiska, utan det är ju framförallt utfästelser om att man ska bygga och se till att leverera boenden så att det faktiskt också att vi lättar på bostadskrisen, vilket är ett sätt att lyfta samhällsekonomiska kostnader.
Mm. En infrastrukturfråga till. Förra gången Moderaterna, eller förra mandatperioden, var ju Moderaterna, jag vet inte hur inne ni var på det, men det talades lite om att gräva ner Centralbron. Är det någonting du fortfarande tänker är aktuellt?
Får jag använda ny på jobbet-kortet?
Mm. En gång.
Ja, jag använder det. Det blir rädd nu om det kommer ett nytt. Mm. För nu ska jag säga något som jag kanske inte har täckning för. Jag vet, går man igenom Stockholm så är det ju, alltså detta är ju ett förbaskat, jag tycker det är ett sår i Stockholm att se motorvägarna genom Gamla stan. Och jag har sett mycket av de bilderna och kan föreställa sig, man kan ju titta på gamla foton också på hur Stockholm såg ut förr. Och hur bedrövligt det var med den här, liksom, när bilen fick ta över på det sättet. Och inte bara det, när spåren gick på det sättet. Det har jag i och för sig gjort längre, men det är någonting som jag egentligen tycker borde vara väldigt, alltså det skulle vara en gåva man skulle kunna ge till kommande generationer, som jag tycker vore väldigt prioriterad. Men skälet till att jag helt plötsligt börjar snacka om att jag vill dra kortet ny på jobbet, det är ju att jag har förstått att det är sinnessjukt dyrt och förbaskat svårt att motivera ekonomiskt att göra det. Och eftersom att jag å ena sidan känner starkt att det är någonting jag verkligen tycker att det vore fantastiskt om den här generationen politiker kunde ge till kommande generationer, att man gjorde det, så är det någonting jag vill titta närmare på för att försöka granska de kalkylerna och se om det stämmer, det som har sagts tidigare, att det är så sinnessjukt dyrt så att det faktiskt inte går att motivera innan jag på något sätt varken säger bu eller bä om det. Men jag känner väldigt starkt för det, ska jag säga själv. Och, men är avskräckt av det faktum att många kloka människor har tittat på det tidigare och gjort en bedömning som jag vill titta på igen. Mm.
Då lämnar vi vägar och spår till sitt öde och pratar om skatteutjämningssystemet. Idag är det ju så att Stockholms stad betalar ungefär 6 miljarder varje år till det kommunala skatteutjämningssystemet. Det är ungefär var tionde skattekrona och är ungefär 6 500 kronor om året för varje invånare. Tidigare generationer moderater har varit väldigt kritiska mot det här systemet. Är du också lika avvokt inställd till hur det fungerar?
Ja, jag tycker att det här systemet är orättvist mot Stockholm och Stockholmsregionen. Så att jag är kritisk till det systemet. Nu har jag inte hunnit sätta mig in i vad... Och det är diskuterat och utretts också alternativ, och det har jag inte tittat närmare på. Men det jag framförallt har blivit upprörd över är ju lite grann när man funderar på vad får man tillbaka liksom. Och jag kan tycka att i ett läge där jag uppfattar att Stockholm får tillbaka för lite utav staten på många områden. Och då tänker jag framförallt något som har provocerat mig i dessa dagar är ju när man kan läsa att Stockholm har liksom tappade, sedan 2015 så tappade man 130 poliser och den enda polisregion i Sverige som fick färre poliser sen omorganisationen av polisen. Och att i det läget så blir det provocerande att Stockholm ska vara de som bidrar allra mest till kommunal utjämning. När vi inte, tycker jag, får en rättmätig del av prioriteringen från statens sida. Det är ena sidan skulle de kunna säga, ja, men det är olika påsar pengar. Fast jag upplever nog inte det. Även om det kanske är formell bemärkelse är det, så tycker jag någonstans att ska Stockholm bidra till de kommuner som har det svårt. Och sen det är ett annat problem, don't get me started på att säga, men det är ju, men när man läser en del av de grejerna som händer i inte minst Malmö, de är de allra största mottagarna utav kommunala utjämningspengar och hur man sköter pengarna där nere, så blir jag provocerad eftersom jag vet att mycket av de pengarna jag tycker de missköter från tid till annan är stockholmarnas pengar.
Tror du regeringen kommer göra någonting åt det här?
Jag har en förhoppning om det, men samtidigt så är jag är inte naiv där heller. Jag vet att det här är en av de allra jävligaste grejerna att ge sig på överhuvudtaget. Så att om den här regeringen får flera mandatperioder så hoppas jag det. Men det är väl en sån sak som jag vill sätta mig in i mer och faktiskt på välgrundad grund vara en blåslampa på regeringen för att se till att de faktiskt tar tag i. Men det kommer ta sin tid, inser jag också.
Ska Stockholm fortsätta växa och i så fall hur snabbt och hur mycket?
Ja, jag tycker Stockholm ska fortsätta växa. Jag tycker dock att det är lite svårt. Jag har lite svårt med den här, vad ska jag säga, hur byggpolitiken i Stockholm har hanterats och diskuterats. Där det är så, men vi bygger, jag vet inte hur många bostadsbyggdebatter eller debatter om Stockholm som handlar att vi bygger 40 000, nej, vi bygger 50, vi bygger 60, vi bygger 70 000. Och där jag tycker någonstans att man borde fokusera kanske mer på kvaliteter än på volym på olika sätt. För att återvända till det vi pratade om tidigare med vilka man bygger för. Vilka man bygger för. Jag tycker någonstans man kanske borde räkna sängplatser snarare än ytterdörrar i byggpolitiken och satsa mer på att bygga större lägenheter, fler stadsrådhus och annat. Och om det då blir färre bostäder så är det helt okej för mig. Det är viktigt att man bygger för stockholmarna och stockholmarnas behov snarare än bygger för statistiken och de som inte bor här.
Och frågan är, hur snabbt ska Stockholm växa?
Ja, nu är det ju en utmaning. Det är en av många utmaningar. Det var ju lättare, hade vi suttit här på 90-talet då och jag, så hade det funnits många hårdgjorda ytor av gamla industriområden och annat som man kunde bebygga på ett annat sätt. Och det finns ju en del sånt kvar som vi arbetar på. Alltså Lodden till exempel, Stadshagen finns det ju. Och det går säkert hitta ett antal till. Och jag har några i smyg som jag sitter och tittar på faktiskt. Så tyvärr vill passa på nu och återkomma med kanske i annat format. Där vi faktiskt kan bygga ganska mycket och kan ta saker vidare. Men med det sagt så är det, ska vi lösa Stockholms tillväxt och byggande så måste vi titta bortom Stockholms stads gränser och se till att Stockholm växer. Och att en del av de grejerna som gjordes på 90-talet i Stockholm behöver nog göras i en del kommuner utanför Stockholm just nu för att få en rejäl volym.
I stadsbyggnadsdebatten och även de argument vi har hört från borgerliga partier och Moderaterna har det talats mycket om att bygga ihop staden, att bygga ihop stadsdelar. Man har pratat om promenadstaden, att man ska kunna röra sig mellan stadsdelar. Här finns väl lite av en paradox eftersom det som ofta ligger mellan stadsdelar och sånt är ju grönområden. Vad tänker du om den prioriteringen att bygga ihop versus att behålla det som idag är grönt mellan stadsdelar?
Ja, och det är ju att det är knepigt och att man får göra det varsamt från plats, en plats till annan. Det finns ju ett antal områden, ställen där jag tycker det, till exempel att man borde jobba vidare och där man kanske borde ha gjort mer än under förra mandatperioden när vi styrde. Till exempel att bygga ihop liksom Järvaområdet, bygga ihop mot Kista, där det är sår av inte bara motorvägar, men framförallt så har du hela Järvafältet. Nu kan man inte, jag är ingen stor fan, jag tror att ska man göra det området så bra och fantastiskt som det är, så ska man nog inte bebygga hela Järvafältet. Men det finns definitivt möjlighet att bygga upp, borde finnas möjlighet att bygga upp Kista med Rinkeby till exempel, och göra det genom att ta delar av den marken i anspråk.
Mm. Det här med bygga ihop i en stad som är segregerad och där avstånden kan kännas stora, det är ju inte alltid populärt. Och då tänker jag exempelvis på Rinkeby där det finns en färdigbyggd bro men ännu ej öppnad i Ursvik exempelvis. Mm. Där har Sverigedemokraterna rent ut sagt att man ska riva bron, och jag tror det var dina partikamrater i Sundbyberg som sa att på den bron borde man sätta upp kameror, trygghetskameror för att hålla koll på vilka som rörde sig mellan Rinkeby och Ursvik. Hur överkommer man den typen av rädslor eller fördomar eller idéer om att vi vill inte byggas ihop med dem där så att säga, för det innebär otrygghet här?
Ja, men det viktigaste är att bygga trygghet. Att se till att försöka åtgärda problemen.
Ja, men givet att otrygghet finns på ett ställe.
Jo, absolut. Och då är väl... Jag hade själv aldrig förespråkat... Eller säg så här. Det kanske skulle vara motiverat med trygghetskameror. Då ska det inte vara för man är rädd för folk som bor i Järva i största allmänhet. Utan då ska det vara liksom övervakningskameror på grund av att man faktiskt finns ett reellt, konkret problem och hot. Och otrygghet som måste åtgärda på ett eller annat sätt. Men att så här schablonmässigt säga vi är rädda för någon som bor i det området och därför ska ha kameror, det tycker jag låter förbaskat dåligt om jag ska vara ärlig. Men det viktigaste man kan göra för att motverka det och få förtroende när man bygger ihop stadsdelar och så vidare, det är ju någonstans att se till att skapa förtroende kring en trygghetsskapande åtgärd man gör. Att se till att lyfta Järva på ett sånt sätt som gör att det finns liksom ingen kontrovers i att bygga ihop med Järva. Och då tycker jag just att Järva är ett bra exempel. Också nu i den våldsvåg som vi ser just nu är det ju talande och slående att det är inte huvudsakligen Järva där problemen har varit som störst nu. Utom att det finns problem i Järva, det är väl ett stycke under stol med. Men ta liksom bara under slut förra mandatperioden så ökade liksom betygen i Järva, de som fick godkända betyg ökade ju från 63% till 80%, och otryggheten och brottsligheten i Järva har ju gått ner. Och kan man fortsätta med det så kan man också se till att skapa större förtroende för de områdena och mindre motsättningar när du ska, vilket jag tycker man ska göra för att bygga ihop områden.
Mm. Ska vi överge stadsbyggnaden och prata lite skola. Och då är det så att jag har med mig faktiskt en praoelev här idag som heter Edith. Hej Edith!
Hej!
Jag tänkte att du kanske kan berätta, vem är du och vad gör du när du inte är på prao?
Ja, jag går på Adolf Fredriks musikklasser på Norrmalm i åttan.
Och jag tänkte att i och med att du...
Hon gör sin första dag här idag har jag förstått också.
Ja, precis. Ja. Och eftersom du antagligen känner till skolan rent praktiskt vad som pågår där bättre än vad jag och Sofie gör, så ska du få ställa en fråga som du har funderat på just kring skolor och skolpolitiken generellt. Varsågod.
Ja, då är det så att det ganska ofta går rykten mellan elever och det pratas om att det är lättare att få bra betyg på andra skolor än på just vår. Och det som folk säger är konstigt är till exempel att många på vår skola inte har AI musik. Trots att musik är ett av ämnena som det anses vara lätt att få bra betyg i icke-musikinriktade skolor. Och det som pratas om då är att det är lättare att få bra betyg i friskolor för att de vill locka elever, till skillnad från kommunala skolor som min skola. Är det något som stämmer och vad är det något vi ska göra något åt?
Mm. Nu önskar jag att jag hade min kompis med mig på andra sidan, Andrea Hedin, som är den. Vi är ju tre borgarråd i opposition för Moderaterna, och Andrea som jag har i mitt lag, hon jobbar specifikt med skolfrågorna. Och är förbaskat duktig på den. Så att jag önskar att jag hade henne här. Hon hade kunnat svara mer utföljd och bättre än jag gjort. Men två reflektioner. Det ena är att först erkänna mig en okunskap. Jag vet faktiskt inte om det är så att det är stor skillnad som bygger på, vad ska man säga, betygsinflation mellan kommunala skolor och friskolor. Jag vet inte om det är så. Jag har hört påståenden om att det är så från olika, men det är ofta människor som kanske inte heller gillar friskolor av helt andra skäl som har påstått det och vidare. Men det kan ju stämma trots, det kan vara sant ändå. Och det vet jag faktiskt inte, det ska jag inte påstå. Men sen är det, oavsett hur stort det är, omfattande problemet är, om det skiljer sig mellan friskolor och andra skolor, så tycker jag att rättvisa betyg är ju en central fråga. Och det är ju, å ena sidan blir jag inte förvånad, men man blir ju lite uppgiven när man hör att just det är svårare för de som kanske är bäst på musik i Stockholm att få bra betyg i musik i Stockholm, de som går på Adolf Fredrik, jämfört med de som går någon annanstans. Å ena sidan blir man ju inte förvånad att det är så, eftersom kraven kanske är högre där och generella nivån är högre. Men det var ju det vi skulle komma bort ifrån med det här relativa betygssystemet där det skulle jämföras, som jag hade en gång i tiden. Det skulle bara vara ett visst antal av det ena och andra och sådär, till de kunskapsbaserade. Men vad gör man då åt det? Jo, men det man gör åt det framförallt, och det är ju en, tyvärr ska jag säga, en nationell anläggning som jag, här regeringen tror jag har sagt att man ska ge sig på, men det är ju nationell rättning av nationella prov till exempel, och kontroller och uppföljning och granskning. Och här är någonting som jag tycker, det borde ju kanske vara kanske huvuduppgiften för Skolinspektionen, att det finns många uppgifter, men det här kanske borde vara allra viktigast, att se till att man får en likvärdig bedömning oavsett var man går i för skola, så att du inte får en situation att du kan locka till dig elever med att det är lättare att få betyg. Mm. Och hur gör man den granskningen? Då tror jag återkommer det. Jag tror att det viktigaste steget, första steget, är en nationell rättning av nationella prov, och att se till att du stämmer av dem på olika sätt.
I musik har man väl inte därför?
Nej,
har man
det? Det är fascinerande. Jag får ju säga det. Problemet är ju just, musik är ju ett lite speciellt ämne på ett eller annat sätt. Men där är det ju möjligt att, dels så tycker jag att hade jag varit chef för Skolinspektionen, är jag mycket glad att jag inte är det. Men hade jag varit det, så hade man ju börjat med att ställa sig frågan, hur gör man då med de ämnen som man inte har nationella prov i till exempel? För det är ju förhållandevis lättare där än på andra områden. Och jag vet inte hur man skulle göra det, men att det skulle kunna finnas något sätt att lösa de problemen där. Ja, människan har kunnat flyga till månen, och då ska det för guds skull inte vara omöjligt att se till att du kan hitta något sätt att se att det blir likvärdiga bedömningar även i ämnen som är av estetisk karaktär, till exempel musik.
Får jag bara hoppa in här, för vi pratade lite innan här, Edith, att när du pratar tillsammans med kompisar, att ibland så går det ju rykt om att det där är en glidarskola och där är det kanske lättare att få höga betyg än på annat håll. Ja. Det är intressant. Hur känns det? Alltså det kan ju inte kännas liksom helt rättvist för er som elever, att det viktiga är vilken skola man går i, inte hur duktig man är, så att säga.
Ja, det är ju klart att det är väldigt många som är liksom upprörda över att folk säger att det är lättare att få bra betyg i andra skolor.
Mm. Och då kommer vi in på betygsinflation eller olika. Och det är ett problem, det är du är medveten om.
Eller? Ja, alltså så här, ja det är. Mm. Och återigen, oavsett hur stort problemet är, så är det ju faktiskt ett problem. Alltså, och det är ett problem, tycker jag, att vi inte har någon egentligen nationell idé och strategi som jag tycker är godtaglig för att möta det problemet. Och det är så. Sen är det ju, Det finns the easy fix på det hela. Och the easy fix på det hela är att säga att folk kan inte få välja skolor, utan ska gå på den skolan som är närmast dig. För då kan du inte välja den skola som en glidarskola eller inte. Men det är ju inte bara the easy fix, det är the wrong fix. Att se till att ta bort valfriheten för människor. Och med valfrihet så kommer ju den här typen av utmaningar. Och då är ju politikens allra viktigaste uppgift att se till att inte bara ge människor och skolor friheten, utan att också se till att utkräva ansvar, att man förvaltar det på ett bra sätt. Och hur ska man göra det? Ja, men till exempel genom att se till att ha ett seriöst arbete med att motverka betygsinflation, som i grunden måste bygga på nationell rättning av nationella prov, och säkert ett antal andra åtgärder för de ämnen som man inte använder, har nationella prov för.
Är det, känner du nöjd med svaret, eller vill du fråga något mer? Eller ställa en uppföljande fråga?
Nej, jag känner mig nöjd.
Litar du på dem?
Ja.
En bra start.
Big mistake.
Nej, men sen återigen, det här är ju, man ska ju vara ödmjuk. Jag har ägnat 15 år att sitta i Europaparlamentet och göra internationella miljöfrågor och handelspolitik och så. Och skolfrågan, jag var en gång i tiden var riksordförande för Moderat skolungdom, och då var jag förbannat upphållning på alla dimensioner. Men skolan ser väldigt annorlunda ut idag. Och det gör att jag har ett stort arbete, och det är väl det jag gör mest nu, att försöka vara runt och träffa och lära och höra om de problem som finns, för att faktiskt fundera på vilka lösningar finns det som vi behöver göra i Stockholms stad, men också vad jag kan kräva av regeringen. Jag har inte för avsikt att vara någon hejaklack till den här regeringen, utan vill vara en blåslampa på den för att se till att den faktiskt levererar på olika sätt, även om det är en moderat.
Men jag tror det här är viktigt, för alltså betyg är ju det första man som ung, när man växer upp, möter så att säga av, vad ska man säga, samhällets maktutövning eller samhällets beslut. Och om man då känner sig eventuellt lite blåst på dem, så tappar man ju en del, eller riskerar att tappa en del förtroende för hur den vuxna världen, hur samhället fungerar. Därför tror jag det är viktigt.
Jag håller fullständigt med, och jag tänker på mitt eget engagemang. Jag tror att nästan alla generationer som engagerat sig politiskt när de var unga, så har betygsfrågan är ju en sån fråga som verkligen engagerat människor. Och jag kommer ihåg kampen liksom mot de relativa betygen och orättvisan i dem som fanns när jag engagerade mig politiskt en gång i tiden. Det handlar ju precis om det du är inne på, Andreas, nämligen det att det här är ju första gången man möter egentligen den här maktutövningen från det offentliga på olika sätt. Och att känslan av rättvisa och att jag får en rättvis chans och att jag bedöms rättvis, tror jag är avgörande för tilliten i samhället i stort. Och gör vi fel där redan från början, så riskerar den tilliten att följa med, bristen på tillit, följa med människor längre upp i åldrarna.
Vi ska gå vidare och prata lite också om det som är bortom Stockholmspolitiken. Och då tänkte jag börja med några siffror. 2006 fick Moderaterna 37% i kommunvalet i Stockholm. Nu senast, alltså förra året, var det 18%, det vill säga mer än en halvering. Riksdagsvalet var väl inte riktigt så blodigt, men i trakterna där ungefär. Hur ser din analys av det tappet ut?
Den är lång och komplicerad, men jag ska försöka bespara från andra tankar.
Hissversionen.
Ja, vilket är svårt. Men till att börja med ska jag säga det, att jag tror den uppenbara första förklaringen är någonstans att Moderaterna som parti nationellt och hela Sverige har tappat mycket under den här perioden. Det jag tycker på sätt och vis är den intressantaste eller mest beklagliga och mest anmärkningsvärda ut moderat perspektiv problem egentligen ett annat än det du satte fingret eller det du beskrev. Och det är någonstans att Moderaterna historiskt sett nästan alltid varit 10% större i Stockholm än man varit i resten av landet. Men det här valet är det första valet och faktiskt mindre i Stockholm än resten av landet. Och titta på de kommuner där Moderaterna är som allra störst, så är ju det har vuxit mest, så är fler utav dem, anmärkningsvärt många utav dem, små kommuner på landsbygden. Så någonting har hänt liksom. Och det tycker jag är en rejäl tankeställare för oss moderater som verkar inte bara i Stockholm, men som verkar framförallt för oss som verkar i Stockholm.
Men nu sa du i princip att det här är ett problem, men ja, det var analysen.
Nej, men förlåt, man får ta det i bits and pieces. Ja. Och då skulle jag börja med att säga att, som sagt, att problemet är inte bara att vi minskar att vi minskar i Stockholm, utan att vi minskat relativt att vi det ser annorlunda ut jämfört med resten av landet. Det var det väl huvudpoäng. Men vad kan det då bero på? Då ska jag börja med att säga att det finns väldigt många förklaringar som jag tror som är populära där ute. Att missnöje med vad som har hänt i regionen, eller samarbete med Sverigedemokraterna på nationell nivå, eller att man samarbetar med Miljöpartiet i Stockholms stad, alltså Daniel Heldén och allt som har hänt med trafiken i Stockholm. Och jag ska säga det, att det kan säkert ligga en hel del sanning i flera av dem, men jag tycker inte de duger som förklaringsmodell. Eftersom att titta på de 20 största kommunerna i Sverige, så är det bara 3 av dem som har moderata kommunstyrelseordföranden. Och då är det någonting annat som är bredare, och att nästan hela borgerligheten har gått dåligt i nästan alla stora städer. Och vad är då min analys om vad det kan bero på? Då skulle jag säga så här att återigen, det är en delanalys och till viss del preliminär också, så många brasklappar här, är väl att jag tycker nog att skillnaden mellan det Moderaterna som jag engagerar mig i och det Moderaterna som alltid har varit 10% större i Stockholm jämfört med resten av landet, är väl att det har funnits en hoppfullhet, framtidstro och tillförsikt i det Moderaterna och i den borgerlighet. Jag tänker på det, att jag var ansvarig för att ansvarig för en grupp som tog fram Moderaternas nya idéprogram. Och moderata idéprogram, de brukar heta saker och ting som på tröskeln till mänsklighetens bästa tid, land för hoppfulla framtid i frihet och så. Men på det sätt Moderaterna låter och uppfattats, och borgerligheten låter och uppfattats under senare tid, och framförallt i den här valrörelsen, så har det ju varit en väldigt mörk bild av samtiden. Väldigt mycket moll, de svarta tangenterna. Och jag tror att på marginalen är tillförsikten, hoppfullheten, framtidstron alltid större i städer, och kanske som allra störst i Stockholm, även när det är mörkt. För det är ju inte konstigt, kan man säga, att Moderaterna och borgerligheten har låtit ganska mörk i dessa tider. Samtiden är ganska mörk, är det. Men att så här, det mandat när regeringen är vald på, det ska finnas el i uttaget, det ska sluta skjutas på lekplatser. Det är ju sant och viktigt även i Stockholm. Men någonstans tror jag att vi har missat att visa att vi vill och vi har ambitioner och tankar som är större än så. Det räcker liksom inte, utan vi måste visa att det finns mer.
Men hur kommer det sig att det har blivit så då? För att, ja, du ger ju delvis en förklaring att tiderna är mörka, men varför har inte alla andra moderater eller alla andra inom borgerligheten dragit in slutsats att även hoppfullheten behövs?
Ja, det är dels för att jag och sådana som, man kanske har tagit det för given till del, att någonstans det som man tycker sitter i ens DNA och någonstans man tycker det här är någonting som jag alltid har gjort. Så, ska jag sammanfatta vad jag alltid har tyckt och dragit mig till Moderaterna eller till borgerligheten i alla tider, så i tre ord skulle jag säga att det är uppåt, framåt, utåt. Det är liksom vad jag vill och det är vad jag tycker har funnits i Moderaterna i alla tider. Och att jag tycker konflikten gentemot socialdemokratin och vänstern och även mot Sverigedemokraterna, extremt mot Sverigedemokraterna, att de har varit allt för mycket inåt, neråt, bakåt. Men jag tror att skulle du fråga väljarna idag, särskilt i Stockholm, så tror jag inte de uppfattar det, den konflikten på det sättet. Och då tycker jag att vi måste ställa oss frågan, vad är liksom, hur tar man fasta på uppföljheten och vilka frågor signalerar just, blir så här, lite fånigt, eller jag hör ju hur det låter, men att vilka frågor är det som visar att vi vill uppåt, framåt, utåt, och hur tar vi fasta på dem och visar dem bättre?
Okej, men om du tar Stadshusbron och går över till Rosenbad och ställer dig framför Ulf och Gunnar och Elisabeth och Tobias och allt vad de heter och säger, det har varit för lite uppåt, framåt, alltså
utåt.
Kom igen nu försöker vi. Köper de din förklaring då? Och vad gör de i så fall åt saken?
Jo, men det är jag nog ganska övertygad om. Alltså nu är det så här, du pratar med en människa som ändå har suttit, jag är ju på många sätt delansvarig för Moderaternas resultat nationellt, vad Moderaterna gjort. Jag har suttit i Moderaternas partistyrelse längre än vad jag vill berätta. Mm. Och det här är ju någonting som jag haft en levande diskussion om under lång tid. Men som jag tycker någonstans vi har dragits med och ner i att väldigt långt ner på Maslows behovstrappa och på något sätt tappat lite utav de perspektiven. Så att om jag vågar säga att jag vet att detta är någonting man tänker på. Och det är ju egentligen ganska självklart. Ska Moderaterna vara ett framgångsrikt parti eller borgerligheten, då kan man inte tappa Stockholm eller de stora städerna. Södermalm och Enskede är Sveriges femte största kommun om man skulle räkna. Så att vi måste liksom hitta ett sätt att vinna tillbaka de urbana väljarna. Och då tror jag det finns flera grejer i det. En av sakerna är ju till exempel hur vi hanterar miljöfrågorna. Någonting som jag har varit djupt engagerad i med 15 år i Bryssel. Att fundera på hur kan vi formulera en politik för urbanitet, modernitet och miljöpolitik som passar i städerna. Och det är ju egentligen superspännande och superviktigt och jätteborgerligt och jättemoderat.
Tror du Tidöavtalet, är det en politik som är tillräckligt uppåt, utåt, framåt för att väljarna ska lockas tillbaka?
Nej, tror jag inte det. Men jag tror inte Tidöavtalet får inte vara allt det den här regeringen är och gör. Och framförallt så är inte det vad man gör i Sveriges kommuner, regioner och i alla andra delar. Och det, tror du, skulle du fråga regeringen själva, skulle de säga att Tidöavtalet är ju ett sätt, lite förenklat då, att adressera frågorna. Hur ska vi till att det finns el i uttaget? Hur ser vi till att det blir att sluta skjutas på lekplatser? Men det finns ju en ocean av andra grejer som behöver göras också. Och det finns en ocean av politik där vi behöver här i Stockholms stad komplettera den här regeringen för att visa att Moderaterna är väldigt mycket mer än bara det som står i Tidöavtalet. Jag tänker till exempel på en sån här grej. Nu spinner jag iväg lite grann för att prata lite miljöpolitik, bara för att jag tycker det av det hjärtat är fullt. Men ta till exempel, det enskilt viktigaste du kan göra som medborgare för vårt klimat är att flytta till Stockholm. För här är det inte bara möjligt att leva ett väldigt gott liv, utan dessutom ett väldigt klimatsmart liv. Och skälet är ju för att, inte minst med tidigare klimatinvesteringar och saker som har gjorts, alltså sån sak som fjärrvärme är ju helt avgörande. Urbanitet är bra för vårt klimat, kollektivtrafik och så vidare. Och då är frågan, men hur ska Moderaterna vara bästa parti för kollektivtrafik? Hur ska Moderaterna vara bästa parti för att göra de klimatinvesteringar och nästa skede i det? Det ägnar vi jättemycket, inte bara tanke till, utan politikutveckling till. Vi la ju vår budget, så sa vi det, att den miljard som Miljöpartiet ville lägga på, eller lägger i Stockholms stad på att minska framkomligheten för bilar, även när de går på el, då sa vi. Men hälften av de pengarna, eller sen de vill lägga 2 miljarder, vi sa, men vi tar hälften av de pengarna, 1 miljard, och så lägger vi det på klimatinvesteringar istället. Så vi, då kan vi få 100 fotbollsplaner på alla stadens tak med solpaneler. eller bygga dubbelt så många laddstolpar vi kan. Så. Och att visa ledarskap och engagemang i den typen av frågor, ett engagemang som verkligen finns, det tror jag är ett sätt att möta den här utvecklingen.
Det du beskriver, den här urbana, moderna, jag lägger till progressiva, tar inte illa upp, men det finns ändå någonting där kring det. Är det någonting som ändå, är det hela Moderaterna? För jag tänker att när vi tittar på Moderaterna idag så finns det andra strömningar, det finns starka moderater utanför Stockholm. Jag tar som exempel Christian Sonesson i Staffanstorp som har blivit en annan politik lite och lite annan retorik tror jag i alla fall, lite än vad du gör. Är det här en klyfta i Moderaterna, eller klyfta, är det en åsiktsbredd som finns reellt, skulle du säga?
Det är inte det är mycket möjligt att göra det när vi väl sitter och tittar. Alltså, politik någonstans handlar ju det om de konkreta förslagen, hur man förändrar saker och ting. Och, ja, men till exempel frågan om vi ska ha solceller på alla tak. Mycket möjligt att Christian Sonesson skulle tycka att det var en alldeles utmärkt idé, eller fler laddstolpar. Så. Och jag ursäkta om jag då blir idépolitiker, men det är också någonstans att jag tycker att Moderaterna har varit ett konservativt parti, och jag har träffat extremt mycket av våra systerpartier runt om i Europa, men det finns någonting som alltid har skilt Moderaterna från alla andra partier i Europa, och det är ju att vi har haft det här som jag menar vi har haft ända sedan partiet bildades, inte bara sedan Gösta Bohman kom in, att vi har haft ett liberalt eller marknadsekonomiskt eller och internationellt perspektiv i Moderaterna. Som det är väldigt viktigt att vi slår vakt om och vårdar. Om man försöker liksom gå i Sverigedemokraternas fotspår eller triangulera bort dem, då tror jag man riskerar att tappa bort Moderaternas historiska DNA av just ska jag säga, marknadsekonomi, liberalism och inte nödvändigtvis progressiv. Jag skulle inte säga att Moderaterna varit ett progressivt parti. Jag studsar lite grann på det. Men jag skulle ändå säga att Moderaterna alltid haft vi har varit konservativa men aldrig reaktionära. Moderaterna har aldrig varit ett reaktionärt parti. Och om det, och det skulle inte jag säga att Christian Sonesson är reaktionär då, eller att den delen av partiet som du försöker säga skulle vara en motpol till detta då, hur den nu ser ut, att den är reaktionär, men om den skulle vara det, ja, då skulle vi garanterat ha. Men det är ju en klyfta som å ena sidan kanske står i stad och land, och det finns som finns i Sverige i sin helhet. Och Moderaterna har alltid varit duktiga på att fånga hela Sverige i detta, och måste på något sätt, framförallt tror jag nu, fundera på hur vi knäcker storstadskoden och hur vi faktiskt visar att vi, ja, att vi är uppåt, framåt, utåt, en modern, urban, hoppfull höger.
Jag skulle säga att du har, eller jag håller med dig om din beskrivning av Moderaterna. Jag skulle säga att Moderaterna har varit mycket varit den som drivit utvecklingen framåt i svensk politik så länge jag levt. Du och jag är väl ungefär lika gamla. Men jag undrar lite om vad är nästa stora projekt, alltså att säkra marknadsekonomin, att göra Sverige till en del av den europeiska gemenskapen, att
NATO
exempelvis, ja, det är senaste framgången. Så här. Men om vi tittar framåt, vad är nästa stora moderata frihetsprojekt som idag kanske bara tisslas om i ungdomsförbundet på ledarsidor, som liksom ska bli det stora för 30-talet? Det är jag inte helt säker på var det finns någonstans. Har du några tankar om det?
Nej, men nu ska jag säga, dels, nu är vi inne på en av skälen till att jag tycker att det här är ett av de mest spännande, viktiga och mest angelägna politiska uppgifter man kan ha i Sverige just nu. Att leda Moderaterna i Stockholms stad för att försöka just hitta de svaren och de frågorna och de, alltså the new frontier, liksom, vad det är för någonting. Och det kan ju mycket möjligt vara så att det finns inom området om digitalisering, det finns garanterat inom området hållbarhet och att borgerligheten och vad ska jag säga. Det var ju det jag gjorde innan jag kom hit, så det var en tankesmedja som ägnar sig åt, liksom, åt miljöfrågor och folkhälsofrågor, men utifrån ett lite förenklat marknadsliberalt perspektiv eller idén om att fri företagsamhet, tillväxt och fria val inte är ett hot mot vår miljö och hälsa, utan bara enda möjligt att lösa de allvarliga problem som finns. Och där, det kan finnas många andra, men med det sagt, och det är det som är den stora utmaningen just nu, detta behöver vi för att visa att vi är mer än det längst ner på Maslows bostrappa. Men med det sagt är ju fortsatt det största frihetsprojektet i Sverige idag, det är ju tryggheten. Alltså, och tilltron till staten, tilltron till varandra som hotas av det våld vi ser idag i vårt samhälle och den gängkriminalitet vi ser. Så att jag, någonstans är det ju att både, och det har ju Moderaterna alltid varit så förbannat duktiga på. Alltså, Gösta Bohman en snut i varje knut. Men inte bara en snut i varje knut, utan det är dessutom utåt, framåt, uppåt. Det är Europa, det är liksom världen. Det är, och just nu, där Sverige står just nu, så är det framförallt att titta sig ut i världen och fundera på, ja, men vad, hur, alltså, det finns en, tycker jag har funnits, och det har jag också känt från min tid i EU. Det har funnits den här svenska exceptionalismen där vi alltid har gått runt och tänkt och trott och tyckt att ja, men om resten av världen blir lite mer som Sverige så blir allting så mycket bättre. Men nu finns det, tycker jag, ett fantastiskt ögonblick där vi faktiskt kan ägna oss lite åt självrannsakan men också åt utblick till resten av världen och fundera på hur vi kan hämta inspiration och vad vi kan göra, ja, men liksom göra upp lite med den här svenska självgodheten. Svårt, inte jättemycket svar på dina frågor, men, nej, men, det, men jag ska vara ärlig och säga att detta är också ett utav, det här är ju the million dollar question, och det är därför jag vill sitta just här för att fundera på det och försöka hitta svaret på de frågorna i konkret politik.
Och i Stockholm ska det vara också.
Och i Stockholm.
Så att du ska få avsluta här nu med att få bli lite visionär kring hur uppåt, framåt, utåt ett Stockholms perspektiv ska se ut. Vilka konkreta politiska medel och mål ser du framför dig där som du vill förändra Stockholm på? Ja, du ska ju göra det här för att bygga en stad du själv vill bo i. Hur ska Stockholm då förändras?
Ja, men då är jag ska säga, jag är verkligen, jag hade inte velat komma hit och börja med att säga att jag vill att Stockholm ska vara en trygg stad överallt för alla. Och att det ska inte finnas en enda tjej som är rädd för att gå hem från krogen. Det ska inte finnas en enda kille som är rädd att gå någonstans och bli rånad. Eller det ska inte finnas en port liksom, där det sprängs. Det är så ofattbart.
Det är fortfarande lågt nere på Maslow.
Ja, men alltså, det är därför så jag vill inte börja där. Men det är liksom, jag tycker det är helt tondövt att inte fatta att det är där vi står. Och erkänna det och säga att det måste vi göra. Men sen räcker det inte med det, tror jag. Sen ska Stockholm vara en stad dit människor faktiskt söker sig och röstar med fötterna, kommer hit, vill leva och verka. Och då tror jag att det är dels att slå vakt om det som är unikt med Stockholm. Alltså Stockholm är fantastiskt, både arkitektoniskt men allt det gröna. Och att vi bygger för stockholmarna. Och då tror jag att vi ska bygga framförallt för de barnfamiljer som nu flyttar från Stockholm. Fler större lägenheter, fler ägda boenden och bygga fler till exempel satsradhus och sådär. Sen tror jag att vi ska fundera på, vi ska nog ha en trafikpolitik i Stockholm som utgår från stockholmarnas behov och förväntningar och livsval. Och det är en trafikpolitik som jag tror gör att det behövs, särskilt i city så behövs det säkert mer. Rörstrandsgatan är ju fantastisk vad man gjort med den till exempel. Det behövs säkert fler sånt. Men att vi ska kunna bo i alla delar av Stockholm. Och då behöver vi ha bättre trafiklösningar i Stockholm. Det måste vara, för varje gågata man gör i Stockholm så måste man se till att ta bort alla enkelriktningar och skapa fler parkeringsplatser på andra ställen. Att hela tiden tänka alla trafikslag och att fundera på hur kan vi underlätta för att komma bort ifrån den här ställa faro 90-talspolitiken där det är liksom bilen mot cykeln hela tiden. För så ser inte konflikterna ut i Stockholm idag. Det är cykel mot cykel, bil mot eller gående mot cykel eller gående mot elsparkcykel. Så att en helt annan trafikpolitik som utgår från medborgarnas förväntningar och val. Och sen så skulle jag vilja göra att skolan, alltså vi måste, dels tycker jag att det var ett utmärkt exempel det här med att det ska finnas en, när jag säger likvärdighet i skolan så menar jag inte likvärdighet i termen att skolor ska vara lika, utan att faktiskt det ska vara så att människor, alla stockholmare har möjlighet att välja sina skolor, men att alla Stockholm också bedöms lika i sina skolor när de väl är i sina skolor. Och att skolan i Stockholm ska vara ett skäl att flytta till Stockholm, aldrig ett skäl att flytta ifrån Stockholm. Och sen skulle jag sist men inte minst, om jag ska nämna någonting, skulle jag vilja att Stockholm är idag, säg så här, Europa är bäst i världen när det gäller klimat, Sverige är bäst i Europa när det gäller klimat och Stockholm är bäst i Sverige. Det kommer vi inte förbli av automatik, utan vi måste se till att nu göra de investeringarna som gör att det är lätt att vara miljövänligt. Vi ska inte jävlas med stockholmarna för att försöka förmå dem att vara miljövänligt, utan vi ska underlätta stockholmarnas vardag så att människor vill leva och bo i Stockholm. För varje människa som flyttar ifrån Stockholm är inte bara ett problem för Stockholm, utan faktiskt ett problem för vår miljö och klimat globalt sett.
Stort tack Kristoffer Käffi-Fjellner, och tack för att du ville komma och prata med oss i podden.
Tack själv, vad kul att vara här.
Tack också till Edith som hjälpte mig idag med att ställa frågor.
Tack.
Och tack till er förstås som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla mig på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.